att mitt första år har varit någon smekmånad, utan jag tycker att den har varit ganska tuff. Det har varit ganska tufft det året. Men jag svarade honom med, och faktiskt är min spontana var: hur känns det att gå på andra året? Åh, vad skönt, sa jag till honom. Det känns jätteskönt. Att inte vara ny på jobbet, så jag tar officiellt av mig den här skylten, ny på jobbet-skylten, och lägger den någonstans i någon så, och tar inte på mig den mer. Det är faktiskt så här att jag har hållit tillbaka lite grann under det här året, ni som har funnits med här under detta året. Ni kanske inte kan tro det, men så är det. Men jag tänker att nu är det dags att bekänna färg. Så nu är EFS-kyrkan Östersund, håll i er. Nej, ni kan vara helt. Har ni varit med och följt predikningarna, så tror jag att ni kommer att känna igen mycket av detta. Jag har liksom lagt lite så här axplock och lagt ut lite små stenar och försökt att liksom vara väldigt tydlig med vem jag är. Men det skapar ju alltid en större trygghet för oss när vi vet vem är du och vem är jag. Det skapar en trygghet i oss. Och när vi inte riktigt känner varandra, så kan man känna sig lite otrygg. Och det tar ju ett tag. Men nu tycker jag att det är många av er ansikten som jag känner att jag har bett tillsammans med er. Jag har pratat med er, varit hemma hos er. Jag har umgåtts med er, jag har bråkat med er. Jag har varit irriterad på er. Och jag har gråtit med er och jag har skrattat med er. Så därför vill jag ge er, vill jag bekänna färg. Och efter ett år av återhållsamhet på något sätt bara ge mitt hjärta och vad som finns och vad jag tror är viktigt. Många utav oss lever med värderingar, statements, programförklaringar, men vi är kanske inte alltid så medvetna om dem. Men jag har ett antal värderingar som Gud har lagt ner i mitt hjärta och som på något sätt går i mitt blodomlopp, som jag inte kommer att backa ifrån och som jag tror kommer vara en del av mig tills den dag som jag kommer hem och får möta Jesus ansikte mot ansikte och får se vem han verkligen är. Det är det som ligger djupast i mitt hjärta. Det är 6 stycken, vi får se hur många jag hinner. För det första så vill jag bara säga övergripande att det som ligger övergripande för mig, det är att jag tror att EFS som rörelse, mitt första fokus, nu börjar jag tappa grejerna här, kläderna, det ska jag inte göra. Mitt första fokus är Jesus Kristus. Men jag är väldigt stolt över den rörelse som jag finns med i, den kyrka som jag finns med i. EFS som rörelse. Jag tror att EFS har ett unikt bidrag in i Sverige idag. Jag är mest stolt över Jesus, men efter det så kommer faktiskt EFS. Jag kom till tro som 16-åring och utifrån det så fanns jag med i ett par olika kyrkor. Men jag upplevde konkret hur Gud kallade mig till EFS. Och vad är det som jag tycker är så fruktansvärt bra med EFS? Jo, det är för att EFS vision och det som EFS står för, det är att man vill vara en missionsrörelse i Svenska kyrkan. Man vill vara en väckelserörelse, en missionsrörelse, en bönerörelse, en Jesusrörelse, en bibelrörelse. Det är vad man vill. Och det som står i centrum för EFS, det är det som Paulus han säger i 1 Korinthierbrevet 1 och 23. Vi förkunnar en Kristus som har blivit korsfäst. Det är det som står i centrum för EFS som rörelse. Däremot så är det väldigt lätt för oss att befinna oss här ute i periferin. Här har vi lätt som kyrka att gå ut i periferin och snacka om frågor som kanske egentligen inte handlar om centrum. Men där har EFS alltid varit att tillbaka till centrum, korset. Och att få vara en rörelse. En rörelse, vad innebär det? Rörelse ligger i själva ordet i sig själv. Att man inte stagnerar. Att man går framåt. Att få vara där. När vi befinner oss ute i periferin Så när människor ser att vi lägger mer fokus på de här frågorna så är det stöts de ofta bort. Och då blir vi en rörelse som blir lagisk, som blir elitistisk och som blir hård. Och jag tror också kall. Men här inne vid centrum, att hela tiden få tillbaka in mot centrum, in mot Jesus, in mot korset. Det är där vi bör vara som kyrka och som rörelse. Och därför vill jag säga att jag tror att EFS har en unik kallelse i svensk kristenhet. Också kopplingen gentemot Svenska kyrkan. Det är bara övergripande vad jag vill säga. Sen min livsvers är Lukas 19:10. Och vill du ta fram din bibel om du har den så får du jättegärna göra det. Jesus han är i Jeriko. Han möter en man som heter Zacchaeus. Den här mannen, han är inte någon som folk ser upp till egentligen. Och han är inte någon from man. Och han har inte koll på grejerna. Men Jesus berör Zacchaeus. Och Zacchaeus han blir så glad så han bjuder hem Jesus. Han har en stor fest för honom. Och där så blir Jesus kritiserad. Därför att vad är det Jesus? Han blir kritiserad utav de här människorna som egentligen rör sig ute i periferin. Du kan ju inte umgås med honom, han är ju oren. Du vet vad han har gjort, hur han har betett sig. Men där Jesus ständigt tillbaka in mot nåden, och då säger Jesus så här. Och det här är hans uppdrag, det här är varför han kom till den här världen. Då säger Jesus så här: Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det. Människosonen har kommit för att söka efter det som förlorat och räddade. Och det här är min livsvers. Först och främst därför att det här handlar om mig. Om mig personligen. Att jag var förlorad. Men Jesus han kom och sökte mig. Och han kom och räddade mig. Där ett personlig kallelse. Men också så rör det mig därför att jag tror att det här är vad som är vår kallelse som Jesus lärjungar, som efterföljare till honom. Det här är Jesu uppdrag. Varför har han kommit? Jo, för att aktivt söka efter det som var förlorat och rädda det. Han har ett uppdrag, det är därför han kommer. Och vi som kyrka har det uppdraget att söka aktivt efter det som är förlorat och räddade. Inte någonting annat. Och här kan vi bli helt förvirrade. Vi tror att vi har något annat uppdrag som kyrka. Men det är det, att följa honom. Och jag vill ta den förlorades röst i kyrkan. För den kommer aldrig höras här inne. Den rösten kommer aldrig höras här inne. Men jag vill ta den rösten. Vem söker den förlorade? Vilken kyrka har det som sitt uppdrag att söka den förlorade? Och här är vi kallade till att vara som kyrka. Och här får vi lov att vara hur innovativa och kreativa som helst. Ibland så har vi bara, Gud, han är ju det mest kreativa som överhuvudtaget finns. Tänk att han har skapat blåvalen och den vandrande pinnen och människan som sitter bredvid dig. Bara titta på människan som sitter bredvid dig. Hur kreativ är han inte? Va? Det är ju helt fantastiskt, så rolig. Några av er bara skrattat, ni ser så rolig ut, människan som sitter bredvid dig. Ja. Gud är kreativ. Och därför är vi också kallade till att vara kreativa i att söka den förlorade och vara innovativa. Formerna kan ständigt och bör förändras för varje ny tid. Det här ligger här, det här kommer jag inte backa för. Formerna bör förändras för varje ny tid. Det är där vi kommer från. Det är vår identitet som kyrka och som väckelserörelse och som missionsrörelse. EFS DNA är från början innovativt. Sen har vi stagnerat som rörelse på många sätt och vis. Det som däremot aldrig någonsin får förändras, det är budskapet om Jesus. Det är aktuellt för varje ny tid och för varje generation behöver höra talas om Jesus. Men hur vi berättar om honom, det är upp till varje ny generation. Därför behöver vi förändras. Därför behöver formerna förändras. Och vi behöver inte vara rädda för det så länge vi känner igen, vadå? Tonen. Jesus. Att det är Jesus som blir ärad. Den här versen är också en livsvers för mig. Därför att när Jesus han säger, jag har kommit för att söka efter det som var förlorat och finna det. Så är det kanske inte alltid bara människor. Utan han söker också efter det som du har förlorat i ditt liv. Kanske inte alltid de svåraste och de tuffaste förlusterna. Att förlora människor runt omkring sig. Utan kanske kan det ibland vara lika svårt att förlora framtidstron. Hoppet. Drömmen. Att förlora tron på kärleken. Att förlora tron på att jag kan förändras. Eller att förlora tron på att kyrkan kan växa. Och förnyas. Ibland ser jag hur Jesus försöker mina förlorade drömmar. Och också rädda det igen. Och söka på nytt och ge mig ett nytt hopp. För en brud och för en kyrka. Som jag ofta gråter över. Och det är min andra. Det är att det är normal kristendom. Med växande församlingar. Det är normal kristendom. Med växande församlingar. När Markus, evangelisten Markus, ska berätta om Jesus så börjar han inte på något, han börjar liksom inte med någon lång ingress eller med någon lång inledning, utan han kör på rakt på Markus 1:1 och säger så här: här börjar glädjebudskapet om Jesus Kristus. Pang! Och sen är han igång. Och han berättar om hur Jesus han helar, han upprättar, han söker människor. Och om man läser Markus evangeliet så är det som bara duk, 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 så här. Och sen så avslutar Markus med att nu gäller det. Det gäller att gå ut och det gäller att ni ska få kunna budskap för hela skapelsen och så vidare. Och sen så fortsätter apostlagärningarna och bara mer och mer, uppemot 3000 människor tog emot Jesus en dag. Och det är växt och det är växt och det är växt. Och vi kan följa kyrkans historia att kyrkan växer. Tänk, det är ju helt otroligt egentligen att vi befinner oss här i Östersund 2016 utifrån att en snickare, en enkel man, dör år 33 i Jerusalem och han dör på ett kors. Därför befinner vi oss här på den här platsen idag. Det är helt enormt, vilken rörelse, vilken väckelse, vilken mission. Och genom kyrkans historia så kan man ofta se att det har kommit våg på våg. Ibland så stagnerar kyrkan och då är det som om Gud får sätta sitt liksom tryck på igen. Och många gånger så växer kyrkan där det är förföljelse, där det är tufft. Där man kanske inte har allting. Där tryggheten tas ifrån en. Och där växer kyrkan. Till skillnad från oss idag. Där det mer handlar om en kyrka som står med tomma kyrkbänkar och ljumma hjärtan. Och vi har blivit så vana vid att vi inte är så många. Att människor kanske inte är så intresserade. Att kyrkan inte växer, att det går. Vi är inte så många unga och så vidare. Så vänjer vi oss vid ett tillstånd som vi egentligen inte kallar det till. När Jesus kommer så är det det mest dynamiska. Det är ett explosivt budskap. Det är inte något mesigt och lojt och liksom bara någon utan det är rakt på. Och det är normal kristendom att kyrkan ska växa. Punkt. Där står jag. Om en församling inte växer så är det någonting som är fel. Jag är ledsen för att säga det. Men jag tror vi behöver prata om det på det sättet. Om kyrkan inte växer så är det någonting som är fel. Jag säger inte att det är fel på människorna som är i den. Men det är någonting som är fel. Och du kan inte förvalta dig ur en uppförsbacke. Om du ska ta dig uppför, hur gör du då? Ja, du tar i, va? Jag gick på fjället i somras och då var det en som sa faktiskt att man ska gå så långsamt upp för en backe så att man inte behöver pausa. Så att man inte så långsamt ska man liksom gå upp för ett berg. Och det är ju tråkigt för man vill ju gärna gå liksom lite snabbare. Men du behöver ta i lite grann mer för att ta dig upp för. Och jag tror inte du kan förvalta dig ur en uppförsbacke. Du kan inte. Utan du måste våga ta nya steg, du måste våga ta risker och du måste våga göra fel. Och säga att det här gick inte riktigt, men vi vågade i alla fall. Vi vågade, vi kämpade, vi bad och vi gjorde någonting i alla fall. Vi gjorde någonting i alla fall. Och jag tror att man kan växa på många olika sätt. För en del, det här pratar vi om i styrelsen, för en del av oss så kan det vara ganska, om vi tänker om församling med över 200 personer, för en del så känns det obekvämt. Ska vi vara så många? Då kommer kanske inte jag att synas eller jag kommer kanske inte få min röst hörd. Och det är helt okej, det kanske är så att vi ska dela på oss. Vi kanske ska nyplantera. Vi kanske ska vara flera EFS-församlingar i stan. En jättestor stad. Skulle få plats med många. Det kanske är så. Eller så är det så att Gud kallar oss till att bli en större kyrka. Att vara 400 på gudstjänst. Det är egentligen väldigt lite med att vara 400 på gudstjänst i en sån här stad. Väldigt få är det egentligen att vara 400. Väldigt få. Och det är klart att det kan vara skrämmande att växa för att var kommer vi att hamna någonstans och har jag kontroll och jag vet inte. Men för mig så är det i alla fall att tänka, ja, men vem av oss ska säga stopp i dörren här och säga att nej tyvärr, nu var vi 150 och nu kände vi att nu har vi inte överblick längre. Nu känner vi inte igen alla så att du får inte komma in. Jag är ledsen. Du var 151 personen. Vem gör det? Jag vill inte göra det i alla fall. Växten är inte till för att ett antal, utan det är för att människor ska höra talas om Jesus. Och här är så många i den här regionen som inte har hört talas om Jesus ännu. Gud har inte gett oss modlöshetens ande, säger Paulus till Timoteus. Gud har inte gett oss modlöshetens ande. Och den upplever jag för att bara att leva i Sverige och att leva i ett sekulariserat land. Jag behöver liksom nästan varje dag bara ruska av mig den här modlöshetens ande. För den läggs över oss, tror jag, som ett täcke på många sätt och vis. Utan vad är det för ande som Gud har gett oss? Dig. Jo, kraftens ande. Kärlekens ande. Att orka älska de som inte någon annan älskar. Och självbesinningens ande. Det är vad han har gett oss. Fem minuter kvar. Det tredje som jag inte kommer backa på, det är bön. Det ligger här inne. Under många år som lärjunge så tänkte jag att jag är en dålig bedjare. Jag är nog den sämsta bedjaren som finns av alla människor i Sverige. tänkte jag. Längst nere, det, så kan jag ofta tänka. Jag ser sämsta pastorn också, brukar jag också vara ibland. Eller typ 10 sämsta i Sverige. Så brukar jag säga det till Per. Nej, kanske inte sämst är du inte, Marie. Det är någon, ja. I alla fall, bön. Jag tänker att varje förnyelse där kyrkan växer, om det är normal kristendom att kyrkan ska växa, så varje förnyelse, varje växt börjar vid Guds ansikte, börjar vid Jesu fötter. Och vi kallar det som kyrka att be, och där får vi göra på många olika sätt. Och jag tänkte i många år att jag var en dålig bedjare, tills Jesus fick befria mig. För mig så är aktivitet det som ligger främst för mig. Att göra, att planera, att köra igång. Så jag hamnar ofta liksom stillhet och bön. Det blir liksom sista utvägen. Och jag tyckte att jag var så dålig bedjare tills jag hittade att Gud faktiskt har skapat mig på det här sättet. Att jag är jättebra på att be när jag får gå samtidigt. Jag är jättebra på att be tillsammans med andra. Där är liksom min kraft och att be. Och helt plötsligt så fick, när jag började använda det på det sättet, så började Gud lägga ner mycket mer av bön i mitt liv. Där jag idag kan säga att varje dag så har jag en livgivande och nödvändig stund tillsammans med Jesus inför hans ansikte. Och jag tror att Gud kallar oss till mycket mera bön. Det är väldigt intressant att när vi kallas samman till bön i kyrkorna, så är det väldigt få som kommer. Varför? Därför att Gud kan ju förändra oss när vi börjar be. Det kan ju bara hända saker som vi inte riktigt har kontroll över. Där vill jag bara uppmuntra dig. Om du känner att jag kan inte be högt. Nej, men det är helt okej. Kom ändå och var med och var bedjare. Och här tror jag att vi behöver som kyrka. Att vi inte har en enda samling utan att vi ber. Att man ber när man förbereder fikat inför gudstjänsten, i serveringen. Att vi ber när vi har sammanträde. Att vi ber när vi städar här. Att vi ber innan vi har en barnsamling. Att vi ber och så gör det kort och enkelt. Det är bättre att be kort och enkelt än långt och komplicerat. Gud gillar de enkla och korta hjärtats böner. Det var någon som sa till mig också, tycker du att det är tråkigt att be, så ber du ju inte för de sakerna som ligger där djupast i hjärtat. Så är det ju. När vi kommer med vår nöd, då går det ofta ganska enkelt att be, va? Men när vi ber för saker som vi tycker ligger där långt borta, det blir inte så intressant. Nummer 4. Jag tror att basen för en kyrka är 2 saker. Lärjungaskap och evangelisation. Och runt de 2 så ska vi samlas. Lärjungaskap och evangelisation. Hur svårt kan det vara? Hur svårt kan det vara? Det är det vi kallar det till. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem och lär dem att hålla alla de bud som jag har gett er. Gå ut och lär. Gå ut och lär. Allting tillbaka till det. Allting. När vi vet, alltså när vi tänker, leder detta människor in i en djupare relation med Jesus? Eller längre bort? Leder detta människor fram till Jesus eller bort? Allt det som vi gör, att fundera och tänka och ha de frågorna istället. Jag tror också att vi behöver ha, jag vet att vi behöver ha ett fokus på en siffra som är så här. Det här ligger också i EFS DNA. Det här är inte något som jag har hittat på själv under någon dröm här i natt. Utan det här är siffror som säger att 80% av alla som tar emot Jesus gör det innan 20 års ålder. Och i EFS DNA så står det att vi ska, och i vårt uppdrag så står det att vår prioritering ska vara på barn och ungdomar. Varför? För det som vi får ta emot som ung går ofta in på ett helt annat sätt och går inte ur. Det är svårt att lämna. Och här tänker jag att en mogen kristen, en egenskap som präglar en mogen kristen, det är generositet. Och jag känner ofta att jag har fått så otroligt mycket. Jag har fått så mycket undervisning. Jag har lyssnat på så många predikningar. Jag har sjungit så många psalmer och så många lovsånger som har varit min musikstil. Så vet ni vad? Jag behöver inte höra någonting mer. Jag behöver inte ha utifrån min sjunga lovsång som jag gillar mer. Utan jag lägger gärna fokus på den unga generationen. För att de behöver det. Och jag har fått glädjen och välsignelsen att få vara med i en kyrka som hade få äldre. Men de äldre växte när de fick vara mentorer och förebilder för de yngre. Och sen helt plötsligt efter några år så började de äldre växa i skara. Därför att de sa så här. Åh, ni vet ju vad, det är inte alls min musikstil. Det är inte mitt språk. Men vi älskar att få vara med i en församling där det är massor av barn och ungdomar. Och vi är hellre här. Och jag tror att den största glädjen för en äldre människa, det är att få se att allt det som man har sått in, alla tårar, alla pengar, allting man har offrat in, att man inte är den sista generationen, utan att det går vidare till andra generationer. Och att nya generationer får komma till. Och jag tycker ibland man möter såna underbart härliga äldre människor som har en sån generositet. För man vet att ja, men jag kan själv ta fram Bibeln och läsa. Jag kan själv sjunga den här sången som avgrep mig kanske som ung. Och nu vill jag ge vidare till de yngre för att de behöver det. Basen är lärjungaskap och evangelisation. Det är det som är att vara kyrka. Och sen det sista jag vill säga. Det är att vad kan ni förvänta er av mig? Ni kan förvänta er att de här sakerna som jag har sagt, det är det som jag vill trycka på, lägga tyngdpunkten på. Men ni kan också förvänta er en präst i balans. En präst i balans. I februari 2013 så satt jag på parkeringen på Willis i Ängelholm och hade ingen aning om hur jag egentligen hade kommit dit eller vart jag var på väg. Jag satte nyckeln i bilen och tänkte, vart ska jag köra nu? Och jag fick titta bak för att se, har jag barnen med mig? Och det låter helt skrämmande. Jag var helt slut. Jag var slut utifrån att jag hade jobbat för mycket, tagit för mycket ansvar hemma. Men också att jag inte riktigt hade fått ut det som jag ville få ut på mitt arbete. Jag jobbade deltid och var alltid stressad. För jag visste att jag skulle gå hem nu, för jag jobbar bara deltid. Jag var alltid stressad. Jag tänkte att det här går ju inte, jag måste åka och hämta barnen. Jag ringde till min läkare och jag kom dit dagen efter. Och hon sa till mig, jag sjukskriver dig i 4 veckor, antingen kommer du igen eller så har det gått djupare. Under de 4 veckorna så stängde jag av allting. Jag lämnade barnen på förskolan och under dagarna så gick jag den blå linjen, den gula linjen. Och den röda linjen, vandringslederna, som var vid havet och skogen i Ängelholm. Och när jag började koka kaffe och så gick jag. Gick och bad och läste Bibeln, drack kaffe och gick. I nästan 6 timmar om dagen. Och någonstans längs de här lederna så lämnade jag en flicka som hade varit med mig i många år. Och hon heter Duktig. Jag lämnade den duktiga flickan någonstans. Jag tror runt den blåa linjen lämnade jag henne. Och sa att du får inte gå med mig längre. Och jag sa att det här, så här kan ju ingen leva. varken jag eller de som levat tillsammans med mig. Och så började Gud att bygga upp mig och träna upp mig, bygga mig inifrån och ut. Inte utifrån och in, utan inifrån och ut. Och jag satte en värdering att i allt så handlar det inte om, det handlar inte om balans, utan det handlar om att ge ut och det handlar om återhämtning. Ge ut och återhämtning. Och ibland så kan det mest befriande ordet att säga till någon, det är att säga ordet nej. För det innebär att då kan jag säga ja till någonting annat helhjärtat. Och jag sa många nej. Och jag kom tillbaka efter de där 4 veckorna. Och jag är fortfarande på den vandringen. Men jag har sagt att jag ska aldrig vara där igen. Att jag sitter på en parkering och inte vet var jag ska köra någonstans. Att hitta sina gränser och veta var de går är kanske det en av de viktigaste sakerna en lärjunge kan göra. Också att släppa prestationsflickan eller killen. Att vi är inte kallade utifrån prestation utan från identitet, att vara Guds barn. Så det är också det jag kan lova och vad som ni kan förvänta er av mig. Det är en präst i balans. I återhämtning, att ge ut och att återhämtas. Vill ni komma upp? I det så ligger också att det lägger jag, den förväntan lägger jag på er också. När ni säger nej, när ni säger att jag behöver vila, så har jag full respekt för det. Vid Jesu fötter är den platsen där vi kan bli hela. I Jesu fötter så är det den platsen där vi också kan se hur mycket orkar jag. Om inte vi har tid, om inte vi har ork för andra människor, vem ska då ha det? Om inte vi har tid för våra grannar, om inte vi har tid för den som har ont eller som går igenom en skilsmässa, eller som kämpar med sina barn. Eller med arbetslöshet. Vem ska då ha det? Låt oss inte leva liv som är upptagna med att göra. Utan låt oss leva liv som är utifrån att vara. Vara vid Jesu fötter. Och att kunna svara på människors nöd. Och att vara där. Att vara närvarande. Det är viktigare att vara närvarande än att vara perfekt. Jag är oåterkalleligt förlorad i vem Jesus är, vem han är, hur han kan bli mer och större i mitt liv. Och jag vill gärna göra hans mission och vision till min. Det är vad ni kan förvänta er utav mig. Vi ber tillsammans och så ska vi få lyssna till en sång där vi efter ett tag gärna får sjunga med också. Som går allt till Jesus vill jag lämna. Vi ber tillsammans.